vecka, men då kör vi ett extra insatt avsnitt efter gårdagens hockeyförlust, får man väl lov att säga. Vi har tyvärr inte fått loss den ena halvan av den här vanliga podduppställningen. Robin Nilsson, det har varit lusefärande tv-möte och det ska dumpas och så vidare. Men Per Johansson är ju alltid på tårna, så att det är jag och Per som kör. Ja, välkommen Per, ska vi börja den ändan?
Tack så jättemycket Johan, tack.
Vi hoppas att vi har tekniken med oss. Jag sitter på ett tåg mellan Stuttgart och Dortmund. När du kan innebära för uppkopplingen. Plus att jag har upptäckt att min poddmikrofon har gått åt helvete här precis innan inspelningen. Men jag har blivit serverad en cappuccino i en riktig kopp. Alltså det är ju lite ordning och reda. Det finns en riktig meny här i restaurangvagnen på det tyska tåget. DB, Tysklands SJ, de får man säga levererar. Om de nu levererar ett vettigt bredband också.
Ja.
Bockförlust, Per. Tycker ju jag. Det är ett slitet uttryck. Men med tanke på vad ska man säga, förutsättningarna och hur det såg ut första 20 minuterna. Det kändes bra kontroll från Sveriges sida. Så är det nog där jag hamnar i epitetet på gårdagens match. Vad säger du?
Nej, men jag tror att du ska hamna där utifrån din profession också som journalist. Jag tycker ju att det är ganska långt ifrån en chockförlust. Jag tycker inte ens andas chock över att Brasilien kan slå Sverige. Sen så är jag ju förvånad och förundrad eller förbryllad över att Brasilien kan diktera villkoren så som de gör, i alla fall hela andra halvlek kan man väl säga. Skulle vi kanske kunna dra det till 40 minuter till och med. Det trodde jag inte de hade i sig, Brasilien, att spela på det sättet som de gjorde och vara så disciplinerade. Det överraskade mig, men vi vet ju om att Brasilien har en väldigt bra första uppställning som de ju också gick väldigt hårt på. Och sen har de ju två målvakter nästintill i världstoppen. Nu var ju inte de så jättebra igår. Sverige vann väl målvaktskampen ganska överlägset skulle jag tro. Jag såg inga siffror, men jag skulle tro att de vann den ganska rejält. Så därför var ju den här matchen minus 4 på Sverige, men ändå klar fördel på målvaktsmatchen. Man brukar ju räkna lite grann så att den var väl snarare kanske i underkant då, även om det rasslade iväg några mål för mycket i slutet. Men det var ju en väldigt, väldigt rättvis seger utifrån hur matchen såg ut. Det får jag säga. På alla plan egentligen.
Men Sverige förlorade väl den här matchen i försvaret?
Jag tycker ju att man förlorar den på många ställen. Det är klart att försvarsspelet är ju inte i närheten av vad det måste vara mot ett lag som Brasilien som spelar på det sättet. Det vill säga de drar ner tempot, de är väldigt disciplinerade. Jag har ju Bruno de Paula i mitt lag och det här är ju... Jag har verkligen kämpat med henne för att hon ska kunna spela handboll på det sättet som hon gjorde igår. Det var ju synd att det var mot Sverige, men att kunna undvika när hon blir dubblad, ska hon spela bollen vidare, inte förivra sig, vänta på sina en mot en. Och igår tog hon ju inte jättemånga lägen, men hon tog ju dem hon skulle ta. Men framförallt spelade hon ju fram otroligt mycket, hade otroligt många assist och spelar ju också i olika intervaller med både sina finter och sina passningar och sitt rörelsemönster. Så att det här var, jag pratade med henne efter matchen och jag berömde henne och sade att det är precis det här vi vill att hon ska hamna någonstans. För då blir hon ju komplett kan man säga som handbollsspelare. Om hon kan, alltså hon har ju gått från en riskfylld joker som har varit svårt att integrera i ett spel till att bli en... Och som igår, en fullfjädrad lagspelare. Så det var ju hon som alltså dikterade alla villkor i andra halvlek.
Så vi kan ju skylla lite på dig då, helt enkelt, den här förlusten. Att ni har jobbat så mycket med just det hon plockade fram igår.
Ja, alltså jag är ju hennes tränare i klubblaget, men samtidigt spelar hon ju med tre spelare som jag har i mitt klubblag. Så det är klart att... Det fanns väl gott om referenser på hennes kvaliteter och Jag menar, det vet ju de svenska spelarna om också, såklart, att hon har utvecklats. Så att hon är ju, när hon spelar med Brasilien så är hon ju en härförare på ett annat sätt än vad hon gör. Där hon liksom är ju, ja, i ett koppel av andra stjärnspelare. Men här tar hon verkligen på sig den här rollen. Så det tror jag inte kan ha varit någon överraskning för Sverige att hon skulle kunna spela en sån laghandboll som hon gjorde. Men hon gjorde det på en otroligt hög nivå, får jag säga, som överraskade mig. Det gjorde du. Det var det som överraskade mig matchen, inte att Brasilien vann. Men det överraskade mig.
Men hur kan Sverige ändå med som sagt spelare som spelar med henne i vardagen, ja, men erkänt duktiga försvarare, Axnér, tränare, Esbjerg, har mött henne också tidigare. Hur kan man inte få stopp på henne under så lång tid? Att hon får göra som hon vill i en 10 minuter, någonting sånt där. Men sen ska man väl ändå hitta ett motmedel.
Man har ju lite grann varit van med tiden när man har mött henne. Vi har ju mött henne flera gånger med Holland också. Det är ju att om man kan ta udden ur hennes duellspel och vinna den kampen väldigt tidigt, så försvinner hon oftast bort från matcherna. Men det hon gjorde den här gången var ju att hon satte ju de svenska, jag ska svara på frågan sen, men det kommer. Men hon sätter ju Sverige hela tiden i att de är för sena, och nästa gång är de för tidiga, och sen är de för sena igen, och de är egentligen aldrig synkade. Sen har man tillåter ytternierna, om vi då pratar om inte De Paolo, utan ytternierna som agerar som soldater, om de bara är in i zonen hela tiden, det vill säga innanför 9 meter, då måste ju våra ettor eller tvåor, då måste ju de så att säga störa den typen av, det är ganska enkla passningar, och man måste våga gå in med hårda inbrytningar, man måste gå på blindside, man måste rycka sönder den idén som Brasilien hade med att spela korta passningar, lågt tempo, vänta, vänta, vänta. Då måste man lämna sina positioner och måste ha mer game stop, måste ha mycket mer frikast. Och i takt med att de får det övertaget, hon får övertag på sina skott, på sina genombrott, på hennes passningar till vänster, till höger, någon lång boll ut till Nascimento. Då blir de stressade, då blir de lägre och glesare. Och då har ju då det brasilianska laget ett totalt momentum, och det kommer aldrig Sverige ur. De kommer aldrig ur det. Och det är ju det, handboll är ju den sporten som är, ja, man kan tycka att vi har väldigt mycket bra försvarsspelare, och det finns säkert en jättetydlig taktik innan, men så här kan det ju se ut när man möter den typen av halvdistansspelare. Man får liksom inte fatt i dem. Och man hittar aldrig rätt position, man hittar aldrig rätt rytm. Man är också för tidig när man ska säkra, för sen när man ska säkra, för passiv. Framförallt på ettorna, alldeles, alldeles för passiva. Man måste våga gå in och ta de här konfrontationerna och öppna upp för jättestora kantlägen. Och det tror jag inte Bunten hade haft något problem med, eller problem med. Det hade väl inte hon tyckt var så konstigt om det hade varit ännu mer kantlägen då, framförallt kanske till vänster då. Så det där blir ju en ringarna på vattnet-effekt, och därför kan det se ut som det gjorde här, hela andra halvlek, framförallt då, tycker jag. Att det kan bli så. Och varför det blir så, det är ju idrottens eviga gåta på något sätt. Varför det blir så, men igår blev det ju så.
Ja, det var ju, ja, som sagt, jag kan bara vara förvånad över att det är ett momentum som håller i sig i 40 minuter nästan.
Ja, det var överraskande. Det var
Ja.
överraskande.
Nu sitter vi ju här med facit i hand och allt det där, och vi har haft mer tid att tänka än vad Axnér hade under matchen, såklart. Men
Ja.
jag ställer ju frågan ändå till dig som en, ja, man får väl kalla dig etablerad nu som tränare. Vad hade du gjort taktiskt, offensivt, defensivt igår i andra halvlek när Brasilien har det här momentumet? De har ju framförallt momentum framåt, men ja.
Ja, jag hade förmodligen likt Axnér kanske trott väldigt, väldigt, väldigt länge på att det systemet som man har skulle räcka då, va? Och fram till 25 lika så ser det ut som matchen ska vända då bränner man några lägen, men jag hade ju varit mycket aggressivare. Jag hade ju varit mycket mer aggressiv med fler spelare. Öppnat upp försvarsspelet mycket mer. Varit öppna men samtidigt kompaktare. Försöka trasa sönder deras kortpassningsspel genom att göra inbrytningar och lite vildare grejer. Sen kanske jag hade spelat 5-1 med mitt lag, men jag vet inte riktigt vem man ska spela 5-1 med i det här laget heller då. Sen kan man ju alltid gå på punktmarkering. Det är ju oftast många som gapar efter det. Jag har väl gjort det någon gång mot Rajstan, någon gång mot Niago i mina senaste 10 år, eller någon gång mot Jackereva. Men ja, kanske att man skulle, för att få vila lite från henne, kanske man skulle ha gjort det i en kortare period då. Alltså, för att de skulle få tänka om, att de skulle få spela 5-5 istället då. Det är väl sånt som man så här i efterhand och kanske under matchen skulle kunna tänkt på att göra.
Ja, och bara sett vad som hade hänt i varje fall.
Så ja, ja. Bara, ja, ja, visst. Och det fanns ju alternativ. Det skulle man ju kunna göra. Men om man ändå är, om man då tror på sin matchplan att man har kämpit fram till 25 lika, och så har man ändå det där, jag vet inte om det var 10 minuter kvar då eller vad det var, så då har man ju ändå, då har man ju, går man in sista 10 har chansen, även om det inte sett speciellt bra ut då. Va? Sen bränner man ju den perioden. Man hade ju de sista 10 också möjlighet att göra 31 mål som de gjorde då. Va? Så att man, då är det väl för sent då. Då är det väl kanske för sent för att förändra. Och jag vet inte, att det här med 7-6, det skapade ju inte speciellt mycket heller i slutet. Eller gjorde så mycket mål i slutet på 7-6. Och där är väl också en problematik att man tappar konceptet mot vad jag tror man har bestämt. Man får inte ut det av Koppang som man vill, av Axner som man vill. Jamina är för mycket upp och ner, hittar ju några breda lägen i slutet. Och sen är ju Klara Leby skulle kunna skjuta den här matchen till Sverige. Jag vet inte hur många lägen hon hade. Hon gjorde väl 7-8 mål till slut. Hon hade väl 15 lägen, så att det vet jag inte om hon hade. Men man öppnar ju upp väldigt mycket för henne också, ska man ju veta då. Att i den, nu har inte hon så mycket räddningar i Brasilien, men hon har väl 4 i virket på helt på 100-procentare. Så att det skapas ju ändå en del målchanser trots att det inte blir räddningar. Men det blir inga mål de sista 10. Det är väldigt få mål.
Mm. Det går ju inte heller att blunda för att Anna Lagerqvist kom tillbaka efter att ha varit borta och försvinner då efter 22 minuter tror jag, vid ställningen 12-9 till Sverige. Betyder hon så mycket?
Ja, alltså hon betyder ju mycket, men det är klart att hon gör. Alltså, hon är ju en spelare som... Jag tyckte inte hon var sådär superbra mot De Paula under den tiden hon spelade, men liksom ger man henne bara tid och tillräckligt långt koppe så hittar hon oftast, så kan hon i alla fall lösa någon av de här delarna, och det tycker jag ju att Linn också skulle kunna ha gjort på ett bättre sätt tillsammans med de andra, och då skulle ju Linn kunna spelat nummer 4 istället då, eller vänster 3 och Anna spelat höger 3 då, så då kanske det hade... blir en annan trygghet, såklart. Anna är ju, och det har vi ju sagt, Anna är ju en och är ju, jag skulle inte byta ut henne mot någon i hela världen som högertrea, om jag ska vara riktigt ärlig då, va. Så det är klart att det är ett tapp, det är ju ett jättetapp om man har, det är inte så att det vimlar av världsstjärnor i svenska laget. Vi har ju ett antal och hon är ju en av dem. Så att ja, det är klart att det förmodligen betyder en hel del.
Pratade med Daniel Wander, presschefen efteråt, ja. Och du ringde honom under matchen, ja. Eller ja, precis, och han tänkte, vad fan ringer Per Johansson nu för? Och så han fick ju tänka några sekunder innan det slog honom att det var ju efter att Lagerqvist hade fått allt av där.
Ja, jag var ju orolig, så jag ringde ju. Ja, jag vill ju få, då går ju hela vårat maskineri igång såklart, va, så man var ju orolig. Vi trodde ju att det var knät, och jag skickade bilder till höger och vänster och liksom både till Hollands doktor och till våra doktorer och hit och dit, för att man är ju så jävla rädd för att det är korsband då, va? Det är ju liksom det, ja. Det är ju det värsta då. Men då var väl de ganska lugna direkt, inte svenska de sånt så mycket, men med mina läkare, att det ser inte ut som det ser ut som något annat. Och sen det enda jag fick bekräftas i det samtalet, det var ju att det inte var knät då.
Att det var foten och att det inte var hennes gamla skada. Så det
då gick ju rehaben ner 8 månader bara genom det svaret. Så då var det ju, så det var ju, ja, men det är, man blir ju orolig såklart, va. Så ja,
det var ju bra att han svarade ändå, det får jag säga. Det var
strångt gjort. Kan du hälsa honom?
Ja, ja. Han lyssnar ju inte. Han har inte tid att lyssna på båda, säger han. Nej. Men det vi vet idag, jag pratade med landslagsläkaren efter matchen, och det var väl liksom tur i oturen då att ett, såklart att det inte var korsband, och att det heller inte var den gamla skadan, för det hade ju varit ganska Och nu sitter jag med Gurs tränare här. Det hade väl varit ganska jobbigt för det svenska medicinska teamet som ger henne klartecken och sen spelar hon 22 minuter och sen slås det upp. Men då var det inte det, utan det var skulle, samma...
Det skulle det kunna ha varit. Och det är vi väldigt glada för att det inte var. Ja, men det skulle kunna ha varit det. Det var ju inte så nu. Vi har ju otroligt tillit till det svenska teamet. Alltså både vad gäller kompetens och kommunikation så är ju vi väldigt... Vi har ju en väldigt bra relation med dem, så att vi litar ju fullt ut på dem och även nu i den processen. Jag vet ju vad som har hänt och det kommer jag inte säga här såklart i podden, men vi är ju trygga i vad de gör med henne nu. Jättetrygga i. Så att det känns som ett landslag som verkligen har de sakerna på plats.
Men utan att säga vad det är då, spelar hon, kan hon spela mer i VM?
Nej, men jag kan ju inte delge någonting här som är konfidentiellt, så att säga. Så att den går jag inte in i, men jag vet ju att det kunde ha varit mycket, mycket värre. Och det har de ju också, det är ju klarlagt att det kunde ha varit mycket, mycket värre.
Ja, det får man väl respektera.
Ja, det får man.
Ditt svar alltså.
Ja, det hoppas jag.
Du är ju... Det handlar om
förtroende, tillit, trovärdighet.
Absolut. Du, jag skrev i natt här efter matchen i en krönika att detta lag peakade för 1,5 år sedan. När man var sekunder från att slå ut Frankrike i deras hemma OS i semifinalen. Och att man lite grann har befunnit sig på ett sluttande plan sedan dess. Med tanke på förlusten igår. Förlusten mot Rumänien. Alltså just att man inte liksom... går säker längre som man gjorde faktiskt från en förlust mot Serbien i ett EM-kval som ju inte kostade någonting våren 2022 fram egentligen till EM för ett år sedan. Där var Sverige oerhört trygga mot lag som Rumänien, Brasilien, Montenegro, Spanien kanske, den typen. Ja, man slog även Nederländerna och så. Men det är man uppenbarligen inte längre efter förlusten mot Rumänien och Brasilien och sen även att gapet uppåt har ökat till Danmark, Frankrike och Norge, känns det som. Håller du med om att Sverige är på ett sluttande plan egentligen sedan ett år tillbaka?
Ja, alltså ska man se den här, det fantastiska OS:et de gjorde, det är ju liksom, det är ju Horacek som har, jag tror de har två passningar kvar och sätter den i krysset liksom, och bränner hon den så är ju Sverige i final. Och sen har man har ju inte vunnit någon stor match efter det, om man säger så. Man får ju inte så mycket chanser i ett landslag heller, det är inte så många matcher på ett år som gäller så mycket, men de som har hjälpt, det är väl Ungern, Frankrike, Rumänien. Och den här mot Brasilien, det är väl de man kan räkna med. Sen slog de i och för sig Holland i 56 matchen då, men de matcherna kan ju vara som de, det vet man ju inte hur de är riktigt, för då har ju liksom någonstans pressen släppt, men så där kan man väl säga att de har bara vunnit en av den typen av matcher sen OS då. Med risk för att jag missar någon match då någonstans, men om man tar det i beaktning så har ju någonting förändrats i den stabiliteten och den tydligheten kring liksom att när vi är bättre, då är vi bättre. Då vinner vi mot Brasilien, inte med 10 mål, men vi vinner med 5. Vi vinner med 5 mot Rumänien. Vi pressar Ungern lite mer och sådär. Så, och det har man inte gjort. Sen om det är, sen sluttande plan är ju ditt uttryck såklart, men... Man har ju inte kunnat ta den här, tycker jag, otroliga framgången i OS. Sen kan folk gapa att de blev 4 hur mycket som helst. Men jag tyckte att det var en ruggig framgång för Sven. Man har inte tagit den vidare. Det har man inte gjort.
Nej.
Det har man inte gjort.
Nu är ju inte Sveriges VM över, så vi ska inte avskriva dem helt. Vi kan återkomma här mycket snart åt fortsättningen. Men med tanke på det vi just pratade om här. Skyndar detta på generationsväxlingen? Eller... finns det för lite, för få som knackar på dörren för att heta en del av det gamla gardet?
Ja, men om man ska vara lite krasst då, så är generationsväxlingen i sig, det är ju Tyraxner och Kopang. Och det är på sikt kanske, vad heter hon?
Kylberg.
Och så är det, Tia. Och så är det Klara Lerby, som i och för sig är född 99, men med två korsbandsskador så har hon tappat några år. Så man kan väl räkna att hon är yngre än 26 egentligen då. Men det är ju det som är, det är ju där som generationsväxlingen är. Och sen bakom dem så finns det ju ingen, det finns ju inga som kan ta över de här rollerna. Alltså om vi pratar om någon som inte är med, det finns ju inte den påfyllnaden. Det är klart att det finns mer att kräma ur av Kristin Thorleifsdotter som spelar en jävligt tuff miljö både i Champions League och ung. Där finns ju mycket att hoppas jag kräma ur, men vi får ju börja med de största talangerna, och det är ju Klara Lerby som har visat det, får jag säga. Även hon brände för mycket igår, hon har visat att hon är bäst på den positionen, får jag säga. Men Tyra och Kopang har ju inte visat att de har växt in i någon roll att ta över detta. Men det är ju de som ska ta över. Och sen ska man då hitta en mittnia, och där blir väl kanske Emma Lindqvist mittnia om de här andra nu då slutar, om inte Jamina fortsätter. Jag behöver inte spekulera i det, men om det blir förändring, det är med frågan om de här som har varit med länge. Så har vi ju 3-4 spelare som ska bära det vidare, och det har de ju inte sett ut att vara mogna att göra. Men ibland tar ju också ut, jag menar, Kopang har ju också missat en hel del år med tanke på med lite skador och sjukdomar och annat. Så man kan inte bara se på åldern. Hon är kanske yngre. Det var så, som jag sa med Lerby också. Att om man missat mycket så har man ju liksom, ligger man några år efter på grund av det. Tyra Axner är ju i en tuff miljö. I Metz får spela mycket. Och kan hon bara klara det så blir hon bra till slut. Men det finns inte de riktiga indikationerna just nu. Och inte heller i förra VM-et. Eller EM-et. Att de är mogna till att liksom kliva fram. För han slutar ju ändå den här matchen med Jenny Karlsson, Lindqvist och Roberts. Och det är ju ett tydligt bevis på också vilka han tycker har bäst kapacitet i en sån situation. Och då är ju inte Tyra och Kopang på plan.
Nej.
Och det är ju en coachvärdering, och den kan jag ju ställa upp på, för jag tycker inte att de har varit tillräckligt bra. Och då får man ju gå med dem som kanske förväntas och har varit med längst att lösa det. Och nu gjorde ju inte de det. Eller. Och då blir det en jobbig situation. Då blir det jobbigt. Som coach blir det ju kämpigt då. Det kan jag ju bara prata för mig själv. Det vet jag ju hur den känslan är liksom. Den är inget god alls. Den är tuff.
Då kommer vi in på vilka ska han satsa på här nu då? Säg mot Norge. Vilka ska han luta sig mot i det här läget när det såg ut som det gjorde igår med de rutinerade och samtidigt som men Axner och Kopang inte har övertygat dem. Efter ett goa match får egentligen att gå in och Tjeckien och framförallt Tjeckien kanske. Kuba är ju som det är med massa kontring och så vidare.
Nej, men han har ju det han har. Alltså han har ju de, ska vi säga, 5-9 som han har då. Så det kan vi lägga Kylberg lite utanför det då. Va? Men det är ju de 5-9. Det går inte att göra några större inskränkningar. Utan det är Jamina, det är Jenny, det är Emma, det är Thorleifsdotter kanske, det är Tyra. Det är Kopang, det är väl 6 och han har varit 7 nu då. Så får han väl hitta någonting där då som han tror på för dagen. Men det är ju, alltså matcherna spelas ju, om de spelar imorgon så är det ju 2 dagar. Det finns ju inget, du kan inte träna dig till någonting. Du kan däremot prata dig till saker under mästerskap. Du kan prata dig till, du kan gå tillbaks till vad är våran bas, vad är våran grund, vad står vi för, hur vill vi uppfattas, hur ska vi hitta en idé. Det är ju sånt man pysslar på under ett mästerskap, för att det är ju inte ett normalt lag som sätter upp en handbollsträning idag liksom. Det gör man ju inte efter den belastningen som de spelarna, det är kanske några som vill skjuta av sig, men att göra någonting taktiskt på banan är ju nästan, det gör man ju nästan inte längre mellan två sådana här matcher, utan det är vad han kan kräma ur då i konferensrummet och i mötena med dem och med analysen av det som har varit, men framförallt titta på sånt som när det har varit väldigt bra då, hur har det sett ut då? Nu pratar jag för egen erfarenhet, så hade väl jag gjort. Det här skiljer sig så jättemycket mot mig heller, är det?
Nej, säkert inte. Det där när man sen har en sån pressträff och pratar om sådana saker. Det är svårt att göra rubriker på sånt där. Att de ska gå tillbaka till grunderna och prata om vad man står för och sånt.
Men det är ju våran verklighet. Det är ju också så vi jobbar. Det är ju inte så jävla mycket raketforskning i sådana här situationer. Det är ju inte det. Och han har ju, Han har ju varit med sitt lag väldigt länge. Och de har väl varit i såna här situationer förut. Och ja. Så att, men det är klart, Norge är ju övermäktigt på förhand. Det är det ju. Det finns ju ingenting som talar för att Sverige ska kunna vinna den matchen. Och just därför kanske då så skulle de kunna. Och de har ju gjort det några gånger förut. De har ju pressat dem och tagit någon poäng. Och jag tror de har vunnit. De vann ju OS över dem. Och då var ju inte Anna Lagqvist heller med. Så vi kan inte gapa efter henne för mycket heller. Nu är ju inte hon med. Förmodligen. Då får man ju prata om dem som är med.
Men när Sverige slog Norge i OS var inte Henning Reistad med. Hon var ju skadad där i, eller rehabade i början. De två första matcherna. Så att, och när Norge tappar poäng mot Sverige så har de ju alltid råd med det. Bara att sen, jag tror de har väl vunnit guldet sen varje gång. Nu har de ju sig råd med detta Norge. Så att, det är kanske bättre att möta dem nu. Och,
kanske.
För mina, en i sista match. För Norge vill ju vinna gruppen. Vi kan väl ändå tro och räkna med att Tyskland vinner den andra gruppen. Alltså då får man Spanien eller Montenegro. Det är ju, får man ju lov att säga som det ser ut nu i detta VM, så är det ju en drömmotståndare i en kvartsfinal. Men Norge kan ju som sagt tappa poäng mot Sverige och eller förlora och sen slå Brasilien och väl ändå, det är klart, då är Sverige inbörd. Ja, där behöver vi inte gå in
här. Men samtidigt är det så här med ett lag som Norge, som ju är, om jag ska jämföra med mitt eget klubblag, när man har väldigt många spelare, då är det ju så att, ja, skulle de inte spela Reis då, så de ändå Breistøl, en av systrarna Tale och Skogrand exempelvis. Då liksom de har inte Ågård på, Ålgard, vad heter hon, Ågård. På linjen så har de ju någon av de andra två. Alltså så har de inte Lund i mål så har de hon i Storhammar som har ju varit kanske bäst i hela Champions League i år. Det spelar, alltså det är ju också, det är det de är upp mot också. Det är ju också ett skandinaviskt tänk, men det är också, Norge har ju alltid en bra uppställning oavsett. Där spelar du ju för varje byte, du spelar ju för minuter sedan det ska avgöras. Det är klart att han har roterat fullt ut och det är extra, det är klart han, men det kan han ju också göra med det laget. Han kan ju rotera
då och då så kommer det blir ju visa upp sig.
Ja, det vill de, men för de vill ju spela med Reistad. Det är två positioner att spela om och alla vill ju spela ihop med henne när det väl drar ihop sig. Så är det ju.
Det är som sagt, kvartsfinal är ju Den är ju långt borta. Emil Berggren sammanfattade din kompis i natt på X där, att så här skrev han, och jag är väl beredd, och så måste du ju vara ju. Jag har kommit fram till, skriver Berggren då, att den minst osannolika möjligheten att gå till kvart är att Angola slår Brasilien och Tjeckien, Sverige slår Sydkorea och sen Angola med minst 5. Ja. Det är rimligare än att Sverige slår Norge på onsdag. Där är han ju rätt ute, verkligen. Ja. Hur känns det?
Ja, det är han ju. Jag vet inte om det är han. Det är väl han och Olle Ervik som har kokat ihop det, kan jag tänka mig, hans kompis där. Men det, den stämmer ju i teorin, ja.
Och det är ju min kompis Emil, får jag säga. Det har du rätt i, som du skrev här i frågan. Eller som du sa.
Men det
fightas ju ibland på extra lite. Ni kan ju gå i polemik.
Men vi är ändå, det gör jag väl med stocken ibland också, men
ja. Det gör vi ju. Och det gäller ju liksom ta ner honom ibland när han flyger iväg för mycket, och det gör väl han tillsammans med mig. Tror jag att vi har den så på något sätt. Men det har ju inte med det att göra, men ja, det kan han väl faktiskt den här gången ha rätt.
För det är ju inte, det är klart att Brasilien måste ju ta tillvara den här chansen att slå Angola.
Angola är ganska bra faktiskt.
Ja, det är ju inte, det känns ju som större chans.
Nej.
För det än att Sverige ska gå på Norge här på onsdag. Men
då hoppas vi på det.
Ja, det gör vi. Nu till sist, har du några andra intryck av VM? Vi såg igår Kroatien på 5 år, de gått från EM-brons till President's Cup. Du var ju där med hur är det att spela President's Cup? Jag funderar på att åka dra dit när de ska möta vilka det nu var. Ja, var det Kazakstan eller? Ja.
Ja, nu tar du upp ett gammalt 14-årigt minne här. Men nej, 16-årigt minne tar du upp nu. Ja, det är hemskt. Det är fruktansvärt. För jag vet, när vi var i Wuxi i Kina så hade ju då skyltarna på bordena i frukostmatsalen, middagsmatsalen, bytts ut från Frankrike, Danmark, Tyskland. Och då var det ju liksom länder som Australien och Thailand. Så att bara där så får man ju kämpa med motivationen. Men jag har ju också vunnit President Cup. Det är ju en, alla medaljer räknas ju. Och sen året efter kom vi tvåa i EM. Men Frankrike var ju ännu värre här. Jag vet inte exakt när det var. Om det var i Brasilien. Nej, om det var i Japan 2019 när de vann President Cup. Kan ha fel än. Men de vann ju President Cup och sen vann OS. Eller om det var ett VM. Och det så det är lite som Lundell liksom. Man måste kravla där i gyttjan för att komma upp igen. Men nej, det är en hemsk
upplevelse att spela det.
Ja. Jag förstår det. Vad säger du om Montenegro och Spanien till exempel?
Jag har ju oron för, alltså det övergripande för damhandbollen, det är ju att det är många europeiska länder som blir sämre och sämre. Kroatien, Serbien, Rumänien.
Kroatien, Sverige också lite ner, Spanien lite ner. Alltså det är ju mer
Slovenien som händer.
Nej, Slovenien är inte där, men nu åkte ju de mot Serbien i och för sig, så det hade ju varit, och det var ju en taskig lottning för båda två på något sätt, men det är att de europeiska lagarna, alltså de utvecklingsländerna blir ju inte bättre, för Brasilien är inget utvecklingsland, Angola är inte det heller, Tjeckien är sämre också, mycket, mycket sämre, så att det är väldigt många europeiska lag som är sämre och inte går åt rätt håll, och det är inga länder egentligen som går åt rätt håll kan jag säga, förutom de tre största kanske då.
Holland håller väl ungefär samma nivå som vi har, eller inte vi kan säga nu, men som har gjort i några år. Men det är inga europeiska länder som lyfter direkt heller i det här.
Nej, det är det. Schweiz kanske är någonting som gör sitt.
Ja, ja. Schweiz. Österrike gör det ju inte heller. Därför är det ju när de här länderna möter utvecklingsländerna så är det ju... Det är ju snarare att det har blivit jämnare i de matcherna för att de europeiska lagarna är sämre. Men sen ser man ju när de här kanonerna möter dem, då är det ju 30 mål skillnad. Så att det är ju liksom, tyvärr har ju de europeiska länderna närmat sig utvecklingsländerna åt fel håll. Det borde vara tvärtom, om du är med mig. Så att,
ja. Och nu har vi ju, nu förlorade ju Sverige mot, jag tänker på, nu mötte vi igår den sydamerikanska dominanten som har dominerat, ja. Brasilien har dominerat Sydamerika i decennier. Mm. Nu ska vi möta Angola som har varit Afrikas bästa i decennier, tror jag, sedan slutet av 80-talet. Och så har vi Sydkorea som har varit Asiens dominant fram till för ett par år sedan när Japan har kommit. Ja. Okej, nu slog ju Brasilien Sverige, men Brasilien har upplevt som, de har ju också backat om man liksom senaste 10 år.
De har en bra första uppställning som vi såg igår. Jättebra första uppställning och två bra målvakter. Men de har ingen, jag pratar mycket med Bruna om det också. De är också oroliga för att de inte får någon påfyllnad i de här åldrarna som vi pratar om i Sverige då med Copang och Tyvärkstid.
De har ingen återväxter
överhuvudtaget. Ja.
Och Angola och Sydkorea är ju inte heller, alltså, de är inga hot längre. Angola har väl aldrig riktigt, de har varit i någon kvartsfinal någon gång, men de har ju inte heller närmat sig. Och Sydkorea har ju liksom, det var ju en stormakt i både 80- och 90-talet. Typ, så att, det är väl en ständiga bekymret. Ska vi runda av den här podden, Per?
Jag tror att det blir lagom tid så här.
Ja, så ser vi om vi får anledning att återkomma under VM här. En tung dag. Nu ska jag, när jag kommer fram så ska vi träffa först de norska spelarna på en pressträff och sen de svenska lite senare ikväll. Mm. Det kommer nog vara lite olika stämning på de två pressträffarna.
Bra, då hörs vi då. Och så tack så mycket.
Tack för att ni lyssnade. Hej på er.
Ja, hej då Robin.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.